Tackar dig Fader att det ska bli liv för vår inre människa. Frukt för dig Fader. Hjälp för oss att förhärliga dig. Att kunna utbreda ditt rike. Vi tackar dig Fader. Att vi ska höra dig i våra hjärtan. Att vi ska kunna vända vårt sinne till det som är där ovan. Och lyssna med andens öron. Jag ber om det, Fader. I morse så frågade jag Gud, vad ska jag säga, vad ska jag läsa, Fader? Vad vill du? För på sista tiden så har jag blivit ledd till att mer läsa ordet och tala om det än att ha bibelstudium. För när man har bibelstudium så hoppar man ju över vissa verser ofta. Och det, så att jag känner mig ledd att läsa och tala om det och få uppenbarelse. Så jag bad i morse och sa Gud, jag har inget att säga utifrån mig, utan det är du som vill säga någonting genom mig. Och då hörde jag bara så här, kapitel 4. Och då tänkte jag, kapitel 4 i hela Bibeln. Så jag började läsa Bibeln och läste Bibeln och läste Bibeln. Och fick så mycket av Gud på morgonen och ord till människor. Jag fick så mycket välsignelse. För så hade jag inte läst annars. Jag fick speciella tilltal till människor. Men så kom jag bara, slog upp så och bläddra till andra Korintierbrevet 4. Och då vittnade det i mitt hjärta. Där! Ja! Kapitel 4. Andra Korintierbrevet. Kapitel 4. Och jag läser från 1917. Det är lite olika betydelse, för i många andra översättningar så står det att Paulus talar i jag-form. Men i 1917 står det i vi-form. Och sen är det på ett ställe som det nästan blir en annan betydelse i de nya översättningarna. Och jag tycker det är viktigt därför att läsa det här från 1917s översättning. Så när vi kommer till den versen så kan vi prata om det. Men vi börjar från början. Och det här beskriver ju Paulus sin tjänst. Därför, då vi nu genom den barmhärtighet som har vederfarits oss har detta ämbete, så fäller vi inte modet. När vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsende och går inte illfundigt tillväga, ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägger öppet sanningen. Och anbefaller oss så inför Gud hos var människas samvete. Och det är så vi får stå inför människor. Att göra tjänst inför Gud. Men att tala ut ordet i sanningen. I sanning och inte förvränga det och inte lägga till något eget. Och veta att vi är Guds tjänare för folkets skull. När Gud hade kallat ut mig och jag hade det första mötet, så kom det ett profetiskt tilltal som var en väldigt stor tröst för mig. Det kom fram en man och så sa han att Gud sa, och så sa han, jag har kallat henne för att jag älskar er. Och att förstå att Gud kallar oss för att tjäna honom för människors skull. Det är inte för att man är något speciell eller ska bli någonting eller bli känd. Utan det är för att göra en annan känd. Det är bara för att göra en annan känd. För att ge utrymme för honom. Och vara villig att själv kliva åt sidan. Var villig att göra det man själv vill. Och det man själv tänker. Utan på allvar säga till Gud, här får du mitt liv. Och jag menar allvar. Och när Gud ser att vi ger våra liv till honom, då leder han oss. Det är nästan aldrig som det hänger ihop med min mänskliga natur, dit Gud leder mig. Men det ger en enorm mättnad att få låta honom verka. Mer än någonting annat. Och om vårt evangelium nu verkligen, vers 3, är bortskymt av ett täckelse, för han menar att han verkligen talade sanning. Han gav evangeliet väldigt klart. Men om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finns det täckelset hos dem som går förlorade. Så Paulus predikade sanningen klart och rent. Så var det någon som inte förstod vad han sa, så var det för att de egentligen inte ville tro. Vers 4. Till de otrogna sinnen Alltså de människor som inte vill tro har denna tidsålders Gud så förblindat att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi Guds egen avbild härlighet. Och det är det Gud längtar efter ska bli synligt på jorden. Att hans härlighet ska bli uppenbarad genom hans folk. Vi predikar ju inte oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre och oss såsom tjänare åt er för Jesus skull. För om vi väljer att överlåta oss helt till Gud så är det bara för hans namns skull, för hans äras skull, för att hans härlighet ska komma. Många sänder iväg sig själva. Och det är så smärtsamt. För att själva bli synliga och själva bli kända och bygga upp någonting eget och samla människor omkring sig. Men att Gud behöver den här sista tiden människor som mister sitt eget för att vara bärare av hans härlighet. Jesus kommer snart. Jag tror att vi många känner att han kommer väldigt, väldigt snart. Och det är en nödsituation i landet. Det är verkligen en nödsituation. Till den Gud som sa att ljus ska lysa fram i mörkret. Han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den översvinnliga kraften ska befinnas våra Guds. Och inte någonting som kommer ifrån oss. Utan att människor verkligen ska se att det är Gud. Jesus sa så här att den som ser mig, sa han när han gick på jorden. Han ser Fadern. Och dessa gärningar som jag gör är inte jag som gör. Utan Fadern gör dem genom mig. Och de ord som jag talar är inte mina ord. Utan det är de ord som jag har hört Fadern säga. Så det jag har hört Fadern säga, det säger jag. Och det jag ser Fadern göra, det får han göra genom mig. Därför tillbringade Jesus mycket ensam tid med Fadern. Han gick undan från folket, han gick upp på berget. Han sökte Gud för att se vad Gud ville säga, vad Gud ville göra. Något eget gjorde han aldrig. Han sökte aldrig sitt. Han kom för att göra den vilja som hade sänt honom. Och om Gud sänder oss så måste vi ha den inställningen. Jag kan inte göra någonting av mig själv. Utan jag måste tillbringa tid med Gud och fråga, vad vill du säga? Vad vill du göra? För det är bara då det händer. Om människor kommer till mig och säger, kan du be för mig? Och jag inte känner att livet är verksamt. Så lurar jag den människan. För jag kan inte göra någonting. Utan träna sig att känna Kristus livet inom oss. Och böja oss för det och överlåta oss till honom. Så att man inte gör saker på rutin utan att man alltid söker honom. För Gud har talat med mig om det från första början. Att det är han som vill verka. Han sa till mig när han sände ut mig att allt jag får göra genom dig ska du få lön för. Allt det du gör själv kommer att brinna. Så allt det han får göra genom oss får vi lön för. Och att aldrig få gå genom rutin. Och jag var på ett möte en gång och det var en lång förbönskö. Jag tänkte att man inte bara går bland människor och lägger händerna på. Så utan att jag hör. Och så kom jag till en ung kille. Och så hörde jag Gud säga bara så här. Lägg inte händerna på honom. Och då tänkte han kommer att bli jätteledsen. Men då sa jag bara så här, Gud säger att jag ska inte lägga händerna på dig. Och han sken upp som en sol. Åh, sa han, då hörde jag rätt. Gud sa att jag inte skulle gå fram. Så han fick en bekräftelse på att han hade hört rätt. Så att vi tränar oss att lyssna. Tränar oss att umgås med Gud. Och det står rena era själar i lydnad för sanningen. För ju mer av ordet jag får in i mitt själsliv. Och får ut allt som inte är enligt med ordet. Som inte hör Kristus till i min själ. Ju lätt. Kan andens liv förmedlas i mitt sinne. Ju renare jag blir, ju mer ser jag och ju mer hör jag. Så rena era själar i lydnad för sanningen. Och målet för reningen, det är kärlek. Till broderlig kärlek, till allmänlig kärlek. Att vi älskar alla. Att det alltings rot är kärlek. Förmaning, kärlek. Att det är det som är drivkraften i våra liv. Så att människor upplever Gud genom oss. Och Jesus har en enorm dragningskraft. Så när människor känner det de ens en gång inte förstår, att de kan uppleva Guds närvaro, så dras de till den. Mer än vad man orkar med. Och det är sant. Kristna och okristna, alla dras till den. Så man känner att man orkar inte, för man kan inte klara av det. Men han drar människor till sig om han får leva i oss. Ibland när jag har pratat med ateister så säger de så här. Var en kvinna sa. Jag tror precis som du. Och då blir man jättehäppen. Men det är igenkänningen av längtan. Längtan. Alltså jag är som du. Men det är han. Så att vi ger upp vårt eget. Och förstår vad det handlar om. Det handlar inte om mig. Det handlar om en annan. Allt handlar om en annan. Handlar inte om mig. Och vad det är skönt. Det handlar om en annan. Och han dog istället för mig. Och han kan få leva istället för mig. Och det märkliga är att när han får leva istället för mig, då blir jag den jag är. För jag är skapad att bära honom. Det finns inget underbarare. Det är sant. Och det man vill, att man får släppa det. Och söka, vad vill du Gud? Och när man menar 100% allvar, då visar han vad han vill. Och det finns inget bättre. Och att han får beröra människor. Det ska ju räcka med skuggan av oss, egentligen. Där Petrus gick fram. Petrus hade inga traktat, han sa ingenting. Skuggan räckte av Guds närvaro. Och det här är sant. Och jag vet, jag har tänkt på det många gånger, så jag stod i en kö. Det var i Stockholm. Det är ett varuhus. Och så tänkte jag så här. Jesus, du bor i mig. Och jag har människor framför mig. Jag har människor bakom mig. Men jag kan umgås med dig. När jag står här. Och att din närvaro kan påverka de här människorna. Och det hände på en gång. Att kvinnan framför fick jättebehov av att berätta om sin familj. Om sina barn och sin barnbarn. Men mannen bakom mig fick också behov. Och de blev nästan osams. Och när jag kom till kassan så ville hon i kassan ville också prata. Och kvinnan som då hade kommit först ut, hon stod kvar när jag kom och sa hon, har jag gjort något fel? Jag tog papper där borta och frusade in en present och tar med mig hem. Är det fel? Hon fick till med syndanöd om hon hade tagit papper. Och då tänkte jag så här, människan längtar efter dig Jesus. De vet inte vad de längtar efter, för man har bara sett religionen, kristendom. Man har inte sett Jesus. Utan man har fått sett religionen så smärtsamt. Människor avskyr religion. Jag avskyr också all form av religion. Och kristendom är den smärtsammaste religionen som finns. Eftersom det inte är gjort som en religion. Det är gjort för att jag ska få komma hem till Fadern. För att jag ska kunna få vandra på jorden hand i hand. För att jag ska kunna få ha en relation med Fadern och med Sonen. Lära känna dem, få motta genom den helige Ande. Få bli förvandlad redan här för att jag ska passa in mer och mer hemma. Det är så långt ifrån en religion. Så att träda tillbaka och öppna sitt liv för honom. Och skilja sig från den syndanatur som vi alla fick genom syndafallet. Att det verkligen får bli en skilsmässa. Att själen får vända sig bort ifrån det. Att själen får vända sig till det som är där ovan. Och förenas mer och mer med hans liv. Så att han mer och mer blir uppenbarad. Och det finns inget så mättsamt som att umgås med Gud. Men idag, jag har haft ett telefonsamtal, men den största delen från jag vaknade i morse runt 5:30 har jag umgått med Gud. Och då tänkte jag så här, vad tog dagen vägen, Fader? Och man börjar gå sakta. Man rör sig annorlunda. Alltså allting kommer mer i harmoni. Jag vill inte ha någon tv på, ingen ljud på, utan alldeles tyst i hans närvaro. Och tänkte jag så här, så underbart, Fader. Men så svårt att få till den tiden med dig. Att få en hel dag så här. Att få umgås med dig. Och att det är en verklig upplevelse. Och ju mer själen blir fylld av hans liv, så att ande och själ, den invärtes människan, blir mer ett, ju mer upplever man honom. Och sen säger Paulus då, hans liv var ju inte lätt. Ibland tror man att apostlar ska ha det väldigt bra, men en äkta apostel har det inte lätt på jorden på grund av förföljelse och motstånd. Vi är på allt sätt i trångmål, dock inte utan utväg. Vi är rådvilla, dock inte rådlösa. Vi är förföljda, dock inte givna till spillo. Vi är slagna till marken, dock inte förlorade. Alltid bär vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesu liv ska bli uppenbarat i vår kropp. Och allt det här som Paulus gick igenom, han kom ju fram till det senare i brevet, svårigheterna som han gick igenom, så säger han ju längre fram så att jag finner behag i svårigheterna. För ju mer försvagad jag blir, ju svårare jag får, ju mer kraft från Gud, ju mer uppenbaras Kristus livet. Därför finner jag behag i det. Så han undvek inte lidande. Han var villig att gå till Jerusalem fast han visste att han skulle bli bunden i bojor. Det var inte det som spelade någon roll för honom. Det som enda som spelade någon roll för honom var att uppenbara Kristus livet. Han sa, mitt eget liv har inget värde för sig själv. Blott jag får fullborda mitt lopp. Och den kallelse, det ämbete som jag har fått av Gud. Det var det enda intressanta. Han inriktade sig, han siktade på det. Han hade det som mål att Kristus livet skulle ta gestalt. I Filipperbrevet 3 säger han, allt som jag kunde vara berömma mig av och en vinning tar jag slängt på soptippen. Och nu har jag bara en sak, jag jagar för att vinna hans liv. Och bli funnen i honom med hans rättfärdighet. Och att få inriktningen på livet rätt. Så att jag inte söker efter det. Livet går ju så fort. Man tänker sig köttligt. Jag var ju över 60. Hur hände det? Och så tänkte jag så här, 10 år sedan. Hur fort gick 10 år? Jag tänkte, livet är snart slut. Ska man leva livet bara att existera? Och så missa poängen. Att bli fylld av honom och uppenbara honom. Det är för tragiskt. Och jag känner sig, jag har alltid längtat himlen sedan jag var liten. Men nu säger jag till Gud, jag vill inte dit förrän du har tagit gestalt till mig. Jag vill för ditt namns skull att jag ska bli den bärare av dig som du i evighet hade tänkt. Inte som jag tycker, men bara som du tycker. Paulus, han led förföljelse, men var tacksam bara för att det gav mer nåd och mer uppenbarelse av Jesu liv. Ja, ännu medan vi lever överlämnas vi för Jesus skull beständigt åt döden, på det att och Jesu liv må bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Så att det var meningen med allt, att Jesus skulle synas. Men så står det här då en vers som jag tycker står dåligt på de andra översättningar. Det står så här, så utför nu döden sitt verk i oss, men i er verkar livet. Och här i 1917 står det, men i er verkar livet. I andra översättningar flera så står det, och i er verkar livet, som något positivt. Men Paulus menar här något negativt. Det var inte positivt att livet verkade i dem, för det var att de fortfarande var starka. De förstod inte det här att de måste bli försvagade och mista sitt liv. Och att det var genom svaghet som kraften blev synlig. Utan Korintierna hade problem med, de stod inte tillbaka med någon av nådegåvorna. Men de var fascinerade av styrka, de hade starka apostlar. Och tyckte om det starka och blev irriterade av Paulus svaghet. Som talade illa om honom. Så han sa, måste jag komma till er och liksom förmana. Men de ville inte släppa sitt eget liv för att släppa in en annans liv. Och i andra Korintierbrevet 13 så säger Paulus så här i vers 9. Och vi glädjer oss när vi är svaga. Men ni är starka, säger han. Och där säger han inte något positivt, att vi glädjer oss när vi är svaga. Utan han hade ju en sorg att de, på vissa översättningar ser det ut som om det vore bra att de var starka. Det är bra att vara stark i Gud. Men för att bli stark i Gud måste jag bli svag i mig själv. Så jag måste missa, och i kapitel 12 förklarar Paulus att det är egentligen vad det går ut på, budskapet till Korintierna. Men att för att kunna uppenbara hans liv så måste jag mista mitt självliv, min egen styrka, mina egna idéer, min egna mål. Jag måste offra det för att låta en annan leva genom mig. Och vi skapade till det. Att vandra sin egen väg, det är ju det som är synd. För vi skapade att leva i harmoni med Gud och att han är huvud. Att Jesus Kristus är vårt huvud. Tänk när han blir vårt huvud alltid. Vi har samma huvud. Tänk när vi alla har samma huvud. Samma tankar, samma vilja. En kropp som går åt samma håll. Bara har en enda önskan. Låt världen få se Jesus. Som inte tar någon nära till sig själv. Som aldrig söker sitt eget. Som inte vill ha beröm, som inte vill veta, vill helst inte att människor ska veta vad man heter, men att de ska se Jesus. En annans huvud. Att Kristi huvud kommer på församlingen, så som Gud har tänkt. Vers 13. Men så som det är skrivet, jag tror, därför talar jag och. Så tror också vi, eftersom vi är samma tronsande, därför talar vi och. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus, han ska också uppväcka oss med Jesus och ställa oss inför sig tillsammans med er. En dag ska vi alla stå tillsammans inför honom. Allt sker nämligen för er skull, för det att nåden genom att komma allt flera till del må bli så mycket större och verka en allt mer överflödande tacksägelse. Gud till ära. För ju mer nåd, ju mer tacksägelse till Gud. Därför fäller vi inte modet. Om och vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag. Så ju äldre man blir, ju fräschare blir man. Visst är det bra? Det tycker jag är jättehärligt. Och jag känner att det är så. Jag ser att det yttre blir äldre. Men jag ser att det inre blir mer förnyat. Det blir fräschare och bättre och bättre och bättre dag för dag. Det är en frihet. Det är mycket svårare att vara ung. Mycket lättare att bli äldre. Till vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvinningen rikt mått en härlighet som väger översvinningen tungt och som varar i evighet. Och det här är väl underbart. Åt, vers 18. Åt oss som inte har till ögonmärke de ting som synas. Tänk att få titta på det som ingen annan ser. Det var bra. Utan de som inte synas. Tänk att vi får titta på och ha till ögonmärke. Det som inte syns. Ty de ting som syns. De varar allenast en tid. Tänk på det. Men det som inte syns. Det varar evighet. När jag hade hästar bekymrade jag mig så för mina hästar. För de var attackerade ofta av olika krämpor. Och jag tittade på prickarna på hästarna på alla skavanker. Då sa Gud så här. I dem finns inget, alltså i det yttre, finns inget förblivande. Allt som du kan se med dina ögon, i det finns inget förblivande. Och det löste mig så från mycket att titta på allt i det naturliga eller hur man bor eller med prylar och allt det här jakten. Det finns inget förblivande. Utan jag kan fästa min blick på det som inte syns. Och det är evigt. Och det är mitt rätta hem. Och lägga ner energin där istället. Ha skatten hemma. Inte lägga energin här. Det är jätteskönt att bli av med saker. Det är säkert. Det är jätteskönt. För det man förvaltar, det man har, det förvaltar man, jag måste sköta. Det är skönt att slippa ha så mycket. För att kunna ägna mig åt det som består för evigt. Så vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig, Fader. Att vi ska träna vårt sinne att vara vänt till verkligheten. Träna våra öron att inte höra på massa tokigheter på jorden utan träna oss att höra vad du säger. Att stå till tjänst, Fader, för dig. Att få bygga upp sin relation med dig i det naturliga. Vi vet att det är fullbordat i anden i vår egen ande. Men att få bygga upp det i vårt själsliv, relationen med dig. Så vår inre människa blir en. Tackar dig, Fader. Ge oss uppenbarelsen och visdomens ande. Vi behöver visdomens ande. Vi behöver uppenbarelsen. Fader, ge oss alla som är här visdomens och uppenbarelsens ande. Till kunskap om dig. Ge oss en längtan efter att leva för dig, Gud. Ge oss en hunger och törst efter rättfärdighet. Dra oss med milda band till din närhet, Fader. Så att vi kan gå djupare in i Kristus livet. Förenas mer och mer. Med dig, vår älskade brudgum. Du som är vägen till Fadern. Som vårt hjärta ropar så högt efter. Abba, Abba, Fader. Pappa, Pappa. Pappa, Fader. Åh, Pappa, Fader. Vi är dina barn. Och vi vill vara bärare av Kristus livet. Så att din härlighet ska uppenbaras. Tacka dig, Fader. Kom med din närvaro över oss alla. Kom med ditt liv, med din läkedom. Med din hälsa, med din frid. Med din kärlek. Tack, Fader, för att vi är införsatta i din älskade sons rike. Att vi får välja att leva där. I ljuset, i friden, i glädjen. Hjälp oss, Fader. Rättfärdighetens sol kommer att gå upp med läkedom under sina vingar. Så vi kommer att hoppa som kalvar. Som har varit instängda i stallet. Och vi kommer att trampa ner ogudaktigheten. Och vi kommer att lösa de fångna. De blinda kommer att få sin syn. De döva kommer att höra. De lama kommer att springa. Jag tackar dig, Fader. Att vi förbereder oss för den sista tidens andetutelse. Tackar dig, Fader. Att vi är rena. Så vi kan bära ditt liv. I Jesu Kristi namn. Amen. Dra oss till dig. Dra oss närmare dig. Att våra själar får bli mer och mer fyllda av ditt ord. Och att i våra själar får läkas. Så vi kan uppleva dig mer och mer. För det finns inget underbarare än att uppleva din närvaro. Det finns inget bättre på jorden. Än att få uppleva dig, Gud. Att få vandra som en och jorden. I umgängelse med Gud. Du är den underbaraste Fader. Den underbaraste Fader. Den underbaraste. Och den underbaraste herde är du, Jesus. Du som känner dina får vid namn. Och fåren känner din röst. Och följer ingen främmandes röst. Utan har lärt känna din röst. Därför måste vi som hans får träna oss. Att känna igen rösten från herden. För det kommer många falska herdar. För att förvilla fåren. Speciellt den här sista tiden på jorden. Så kommer många falska ledare att träda upp för att förvilla och förvirra fåren. Så vi måste höra här herdens röst. Så vi kan följa honom. Och Gud sa till mig för några år sedan, så sa han så här, alla fållor som inte är mina fållor kommer att bli tömda på mina får. Så kommer det att bli. Alla fållor som inte är Herrens fållor kommer att bli tömda på Herrens får. Fåren kommer att lära sig att höra och följa honom. Och han tar så väl hand om sina får. Han för moderfåren sakta fram. Och lammen bär han i sitt sköte. Han är underbar. Han räknar våra hårstrån. Han är underbar när han fostrar oss. Han är underbar när han tillåter lidande för att vi ska få del av hans helighet mer. Han är underbar i allt. Och han vill att vi ska känna igen fiendens taktik och list. När vargen kommer. Att vi som flera får kan ställa oss i en flock nära herden. Och skydda varandra. Han är underbar. Det går inte att beskriva honom. När jag tänker på det som jag har berättat för er många gånger. Att när jag hade möte. Och jag sa så här. Fader, ge mig en avslutningspsalm, bad jag ju, en sång så vi skulle avsluta mötet. Och Gud viskade en sång till mig. Jag tänkte, nej, det vågar jag aldrig. Så det gjorde vi inte. Så vi var på ett annat ställe och sa, åh fader, ge mig en sång som vi kan avsluta med. Och jag fick samma sång, nej, den Gud, den vågar jag aldrig säga. Så var jag i Östervåla. Och där kanske var, ja, ungefär så många som här. 50 kanske. Och då sa jag till Gud, nu får vi en sång och avsluta det här mötet med. Och då kom den igen för tredje gången. Och då tänkte jag, Gud, nu är det inte så många, nu vågar jag. Och då var den här sången. Hipp, hurra, för Bamsefar, som är så snäll och rar. Det är väl en underbar lovsång. Han är så snäll och så rar. Våran pappa är så snäll och så rar. Och han är Bamsefar. Hipp, hurra. Det är ett halleluja. Hipp, hurra. Så god är han. Och så annorlunda. Men här är vår arbetsplats. Och det är att vi överlåter oss till honom. Och låter honom verka. Och att vi tillsammans, om man kan besluta sig för att ge sitt liv till Gud. Och när jag tycker att det är kämpigt att säga Gud så här, men tänk på att vi är på jobbet, säger han. På jobbet har man det jobbigt. Du är inte hemma. Nej, visst nej. Jag är på jobbet. Det är lite jobbigt. För det är lite jobbigt på jobbet. Ibland. Visst är det så. Det är jobbigt. Men Gud, han är en far. Alltså som man behöver lära känna. Och det är så smärtsamt när människor söker människor för att tro att där finns något. Men vi är en liten stund kvar på arbetsdagen. Och vi kunde överlåta oss. Och man kunde tillsammans uppmuntra varandra och påminna varandra att ge sitt liv till honom. Och hjälpa varandra. Som vi är på en löparbana. Att inte sätta kroppen på varandra utan fram med blåbärssoppan när någon blir trött. Och heja på, lite till. Inte såra varandra utan uppmuntra varandra, hjälpa varandra. Och alla som springer på den banan har en liten lapp i pannan. Arbete pågår, stör dig, så att vi inte sänker någon. Utan framåt marsch, nu, lite till, lite till. Så. Och Gud blir så glad om vi uppmuntrar varandra. Du är så älskad.